Ja, det här är alltså Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Men det här programmet kommer inte handla om någonting som jag egentligen gjort, utan nu är det återigen dags för att lyssna på en föreläsning från Tyresö slott. Och det är så att i stort sett varje vår så kommer Tyresö historiedag hit. Och det samarrangeras av Tyresö kommun med Mats Fält i spetsen tillsammans med Södertörns högskola. Och då brukar vi åka dit och spela in både inför dagen och även under dagen, men även banda eller alltså spela in alla föreläsningar om tekniken håller. Och nu ska ni få lyssna på en av personerna. Han har även varit med och arrangerat de här dagarna. Han heter Håkan Blomqvist. Och han fick jag lite prat med i början, så nu får ni höra lite grann när jag frågar honom om dagen. Och sen kommer själva föreläsningen. Och här har vi en, vad ska man säga, van Tyresö historiedagsarrangör. Vem har jag här?
Håkan Blomqvist.
Och du är brunbränd.
Ja, det är kanske blodtrycket.
Nej, det tror jag inte alls det. Men du är inte arrangör idag. Du har skickat på en yngre kollega från Södertörns högskola.
Ja, det är Martin Englund. Honom stötte jag på första gången just när han blev, alltså han var på Blackebergs gymnasium, och då var de ett gäng därifrån som började gå på de här historiedagarna. Ja. Och sen kom han att bli doktorand på Södertörns högskola, som jag har hört till hela tiden. Och så disputerade han bara förra veckan på en avhandling som heter Vi, de fördrivna, om de judar som fördrevs från Polen under den antisemitiska kampanjen i slutet på 60-talet.
Och det är lite av ditt ämne, eller hur?
Ja, det kan man lugnt säga. Det är det som jag, inte just Polen, men just antisemitism har ju varit en stor sak, och det är det fortfarande för mig.
Och du kommer själv att hålla ett föredrag här?
Ja, just det. Men det är inte på det temat.
Utan, va?
Nej, utan det handlar om romska arbetsböcker. Uh-huh. Alltså romer som var förtännare och som reste runt och förtännade. De hade såna här arbetsböcker där betyg skrevs in och så vidare. Och ett par sådana arbetsböcker har liksom överlevt genom... I garderober och vad det nu är.
Ja, vad intressant. Och vi kommer ju banda förhoppningsvis om tekniken är med och ditt föredrag.
Ja,
så att man kan höra det efterhand. Och det kommer ligga ute på vår sommarslinga så att folk under 9 veckor kan njuta av de här historiska föredragen.
Ja, ja, ja.
Men jag måste säga, Håkan, du har gjort ett fantastiskt bra program där du berättade om Kumla herrgård. Och din liksom...
Ja, de här judiska flyktingarna, de här socialistiska bond som de hette. Och där Kungliga herrgård blev ett bondistkollektiv efter 45. Liksom.
Ja, och det är väl också fantastiskt. För de upplevde ju Sverige och Kungliga herrgård som ett fantastiskt ställe. Och var väldigt nöjda med hur de blev mottagna här.
Ja, det var fantastiskt. Alltså, det är helt gripande hur... Och vilka starka känslor de fick för, inte bara Kumla herrgård och sånt där, utan för Sverige.
Ja.
Och jag har ju fortfarande kontakt med barnbarn så här, som kan berätta om sina far- och morföräldrars erfarenheter från Sverige som var väldigt positiva. Nu de här barnbarnen bor ju i USA då.
Ja, jag vet. Ja, nu kommer in fler folk här. Nu får du dricka ditt kaffe här så du kommer igång. Tack så mycket, Håkan Blomqvist. Om ni slår på Håkan Blomqvist på Tyresö, kan ni lyssna på det programmet? Ja, nu var det alltså dags för att låta Håkan Blomqvist starta sin föreläsning. Och som ni förstår, ni som lyssnar här på radion har hört kanske flera av de här programmen, så blir det inga bilder. Det kan ni inte se på radio. Det är det som är sämst med radio. Det blir bara ljud. Men Håkan kommer ju visa massa bilder. Så att ni får lite godo och lyssna på den här väldigt intressanta föreläsningen. Varsågod, Håkan Blomqvist.
Ja, jag heter Håkan Blomqvist och jag är historiker, fortfarande knuten till Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. Fast jag är ju pensionär sedan flera år nu för tiden. En del av er har jag ju sett här i många år eftersom vi har kört det här Tyresö historiedag sedan 2006. Jag var inte med från början, men jag kom med efter några år. Liksom. Det jag ska prata om idag... Lite grann. Annars brukar jag prata om antisemitism och arbetarrörelsehistoria. Det är liksom det som har varit mitt gebit, kan man säga. Det är det jag har skrivit mycket om också. Men den här gången ska jag prata om romska arbetsböcker. Och det hänger ihop med att jag själv hamnade på ett seminarium. Alltså på Södertörn så finns ju, kan man säga, romsk utbildning, va? Alltså utbildning i roman och chib, alltså det romska språket, och även då för det så kallade romska brobyggare, som handlar om hur det romska samhället, hur det ska kunna liksom samagera med det svenska, om vi kan säga det så. Och just det här, bland annat har det handlat om att hur ska man få romska barn att gå till skolan, helt enkelt. Det har varit liksom en sak där. Och då, det här seminariet jag hamnade på, då var Mikael Dimitri här, som var, kan man säga, hemspråkslärare i romani chib. Och han förestod något som heter Roma kulturklass i Stockholm och var väldigt aktiv där. Och hans hustru, Angelina Dimiter Taikon, hon var under många år på Södertörns högskola. Och just på Romani Studies där liksom. Så att där var hon verksam. Och i det här seminariet med Mikael här så... Ja, vi pratade om allt möjligt. Egentligen minns jag inte riktigt varför. Men vi var tillsammans där och vi pratade om romska förhållanden och så vidare. Jag var liksom aldrig med egentligen i Romani Studies på Södertörn, men vi hade det här seminariet som bara pågick och pågick och pågick liksom, så här, typ år efter år, med bara samtal om det romska. Och en del av samtalet kom att handla om en romsk arbetsbok. Mikael Dimitris farfars arbetsbok. Och då gick det till så här, det blev som att jag intervjuade Mikael, kan man säga, eller snarare att vi bara pratade med bandspelaren på eller telefonen på så här i faktiskt flera år. Både om hans farfar och farmor och om det här med arbetsböckerna och även om Mikaels eget liv som barnbarn till sin farfar som jag ska prata om. Det här är då en bild på den här romska arbetsboken. Det är en av de få, jag tror inte det finns 10 stycken, alltså vi har lyckats snoka upp 3 som fortfarande finns kvar. Och som ni ser på den är ju inte i topptrim. Så jag vågar liksom inte ta hit den. Liksom. Man är alltid så rädd att den ska liksom falla sönder om man håller på och jobbar med den, som jag har gjort mycket då. Och det här, Mikael har sagt hela tiden att hans farmor sa, Micki, vad du gör, bevara den här arbetsboken. Det är vårt kulturarv. Jag vet inte, det ordet kanske kom in senare i handlingen, det vet jag inte. Men ett annat ord som var så viktigt i det här sammanhanget och som han har memorerat, som han tjatar om varenda gång vi träffas nästan. Vi låg ingen till last. Det är liksom här, det var inte så att vi låg det svenska samhället till last, utan vi hade liksom egen yrkesverksamhet som försörjde oss och så vidare. Så att det är mycket det som har återkommit här. Det här är då Mikaels farmor och farfar, Nina Dimitri och Anton Dimitri. Anton, hans romska namn var Kritschka, eller det ryska Krishka. Men i Sverige så tog han sig namnet Anton, kanske till och med i Polen, för han är född, eller var född 1907 i Polen. Medans då Nina, hon kom från Ryssland. Det är i huvudsak, kan man säga, att en släkt som Mikael tillhör, den har en rysk bakgrund, alltså ryska romer. Och de här romerna, de kommer till Sverige före första världskriget. Och deras verksamhet här i Sverige då, det är ju ganska stor släkt, så kallat kalderash. De är kalderash-romer och det betyder, kalderash är helt enkelt kopparslagare. Och som det ofta är historiskt här, att liksom släktnamn och så vidare, ja, de är knutna också till det yrke som man bedriver. Men när den här släkten kommer till Sverige så är det tänkt inte att de ska stanna. De kommer före första världskriget. Men de blir i första hand, skulle jag säga, knutna till Circus Brazil Jack. Som helt enkelt arbetare för cirkusen. Alltså att slå upp tälten och ordna. De är ju inga som... De är inga performer där liksom, utan de sköter det hela. Och en del av er har hört talas om Circus Brazil Jack. Det finns ju fortfarande. Det var ju egentligen en norrman vars namn jag just nu inte kommer ihåg. Det är kanske någon som minns det. Han var ju inte alls romsk liksom. Men han gjorde gemensam sak med de här ryska romerna kring sin cirkus. Och där så utvecklade han, kan man säga, romska... föreställningar, till exempel sienarbröllop. Och då var han någon sienarhövding, han som inte alls hade något med den saken att göra, och så var det någon romsk kvinna, och så har de ett bröllop i offentligen. Det blev väldigt populära föreställningar, och han lärde sig romanochib, och alltså det romska språket, och kom att bli väldigt integrerad i den romska miljön helt enkelt. Så att mycket cirkusverksamhet, men också, eftersom de var kalderars, förtänning. De förtännade koppar och plåt, hinkar, en bar, mjölkflaskor och så vidare. För att koppar som inte är förtännad kan man inte ha livsmedel i. Då kan man dö helt enkelt, därför att när den rostar helt enkelt, så kommer det ut livsfarliga ämnen. Liksom. Man måste förtänna, och det gäller även plåtbehållare som man måste förtänna. Så att de förtänar och de följer den här cirkusen. Men när världskriget bryter ut 1914, fram till 1914, så är det ju passfrihet i Europa. Alltså de kan korsa gränserna hit och dit. Det är svårare förstås i Ryssland, för där finns ju inrikespass kvar. I Sverige fanns det inrikespass till 1860. Alltså både utrikes och inrikes. Men i och med världskrigets utbrott, ja, då blir det ju förstås passtvång. Och då kan de inte längre åka här så tvärs över gränserna. Utan de blir kvar i Sverige helt enkelt. Så här ser... Så här kan en sån här arbetsbok då se ut. Här kan det stå så här, familjen Dimitri, det stavas olika hela tiden. Ibland Dimitri, ibland Dimiter, ibland, ja, som ni ser här, det finns så många stavningar som helst. Har vistats i Varnhem under tiden 16/9 till den 25/9/1941 utan anmärkning. Och så står det Varnhem 25/9 och så står det ett namn där. Och det kan vara alltså allt ifrån att det är någon företrädare för kommunen som har undertecknat detta. Men det som är mycket vanligare, det är att det är lantbrukare. Det är lantbrukare, alltså familjen Dimitri eller Anton Dimitri har här förtännat si och så många mjölkmaskinspannar till min fulla belåtenhet. Något sånt där. Eller har reparerat... De och de hinkarna eller mjölksilarna eller vad det nu kan vara för någonting. Till min fulla belåtenhet, eller det synes som arbetet är utmärkt genomfört och så vidare. Så att, men sen ser ni här nere kanske också. Ser ni där? Här står det här med intygas att Dimitri hos oss förtänt husgeråd och av koppar arbetet utfört. Till vår fulla belåtenhet, bla bla bla. Men här ser ni ett annat intyg. Det, så vi känt är familjen Dimitri, vilka vistats inom det här samhällets municipalsamhälle tiden 15 juli till 29 juli, uppfört sig oklanderligt. Och så står det namnet som jag inte ser just nu, och så ser ni att det står fjärdingsman. Och vad var fjärdingsman? Jo, det är den äldre formen för lokal poliskonstapel kan man säga. Det var ett härad som var en juridisk enhet. Det delades upp i fyra där man hade en fjärdingsman i varje enhet. Sen kom det att utvecklas till att varje socken hade en fjärdingsman. Och det här med fjärdingsman, det kommer sen att bli helt enkelt poliskonstapel. Men då är vi inne efter andra världskriget, alltså. Då är vi på 50-talet. Så att det finns mängder av sådana intyg också. Den här arbetsboken, den är från 1941 till 1957. Och här kan ni se förtänningsresor som finns dokumenterade i den här boken. Och ni kan tänka er, om man blir hooked up på det här, va? Då kan man ju sitta med en sån här bok liksom, så har man en kartbok över Sverige framför sig och så försöker man se hur reste de nu. Och här ser ni liksom, så här har resorna ägt rum enligt den här boken. Men så ser ni där, 1954 har jag lagt in bara en anteckning, 1954. Jag kommer att gå in på sen mängden, alltså vad är det Anton Dimitri och hans Nina, vad är det de har gjort under den här tiden när det handlar om förtänning? Och här är en av förtänningsresorna i Sörmland. Den där bilden kan ni lägga på minnet kanske, även den där ner till vänster där. Ja, jo, jag får berätta vad det här är då. Ni ser här, det är Mikael eller Micke Dimitri som kör sin fina Volvo någonting, vad det nu är för. Så jag har inte själv körkort, jag har ingen aning om vad det är för bilar. Och det vi gör här, att vi gör en resa i Anton och Ninas fotspår kan man säga i Sörmland. Vi följer liksom den här vägen, förtänningsarbetarnas väg. Och här hade ni då, det kan ni ju, vad heter det, föreställa. Ni hade sett att han sitter och rattar och säger, ja nu kör vi här den vägen som Anton eller min farfar och farmor åkte och sådär liksom. Och så berättar han lite om det. Men ni ser ju det här. Det är så här den här vägen såg ut och som vi följde här från Södertälje kan man säga till olika platser här. Och ni kan se det i olika datum. Det är juli och det här är då 1941 tror jag. Och sen är det Visbohammar, Näsbygård och så är det Röl, Dunker och olika platser här. Och den här arbetsboken, den börjar vintern 1940. Och jag kommer till betydelsen av det sen. För vintern 1940 och 41, det är kanske ni vet från det här Sveriges historia under andra världskriget. Det var de extremt kalla vintrarna. Det är då som det börjar med anteckningar om förtänningar i den där arbetsboken. Och då den första ställen som Anton och Nina förtänner på, ja det är militärförläggningar. Det är alltså så här, ja. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. I Jönköping eller något sånt där. Och sen åker de till någon militärpost, bla bla bla. Liksom. Och då förtänner de så här kokkärl och även kokvagnar. Vilket inte jag förstår hur man förtänner en kokvagn. Liksom. Men, och det är mängder av sådana här militära sammanhang. Men det här nu, när vi är faktiskt sommaren 1941 tror jag det. Då är det, för det första, väldigt härligt att åka genom Sörmland. Är det någon som har varit i Sörmland? Ja, det är någon som har varit det. Ja, jag är född på Östgötagatan. Det är inte ofta jag är utanför. Liksom. Nu är jag det här. Liksom. Men alltså, det är ju så himla vackert om man åker och tänker, men gud, vilket lyxliv. Liksom. Åka runt och förtänna på de här gårdarna. Och många av de här gårdarna som ni ser här, va? Ser ni? Harpsund, Vibeholm, Stäringe. Och Stenhammar, det är liksom inga små skjul. Det är inga små torp liksom. Utan, nej, det är ju liksom, det är ju gods och gårdar. Alltså det är verkligen noblessens ställen liksom. Till exempel Stenhammar. Vi var där liksom. Vad är Stenhammar för slott? Det ägs av staten men används av Kungen och Silvia, ja. Det var där de var under pandemin. Det var deras liksom tillflyktsort. Det är den största liksom egendomen i Sörmland. Men jag vet inte hur mycket kossor och lantbruk de har. Liksom. Så att när man åker dit, när man är där nu liksom, så är bara, men gud, så himla lyxigt. Det är liksom, vad heter det där engelska, Downton Abbey-stil liksom. Men då har vi gjort så här då. Ja, men hur var det då liksom? Under tiden den här förtänningen, när de här resorna äger rum. Ja, då var Stenhammar här. Det var prins Wilhelms ställe, alltså Gustav den V:s son. Men han var ganska ointresserad av jordbruk och allt sånt här. Liksom. Så att han, istället så började ju han blev dokumentärfilmare med 250 dokumentärfilmer där han själv finns med. Har jag läst mig till. Och sen så utvecklade Stenhammar då till som är ett kulturcentrum kan man säga. Där Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre var där och så vidare. Om Anton och Nina överhuvudtaget märkte den saken, det vill jag låta vara osagt. Jag tror de kom aldrig in i salongerna. Men där förtänner de rätt mycket. Och jag skulle kunna säga att i princip nästan var och varannan dag så har de förtänningsarbeten och så reser runt. Och ibland kan det vara som ni ser där, vad kan det stå? 5 stycken transportflaskor är det på Harpsunds gårdskontor. 6 stycken mjölkmaskiner till full belåtenhet på Mälby säteri och så vidare. Då ska man tänka så här, när man tänker mjölkmaskiner idag, vad ser man framför sig då liksom? Ja, då ser man en högt mekaniserad laggård va? Men så var det inte. En mjölkmaskin, det är liksom bara en grej så här. Det är ingen liksom stor anläggning. Men så att ibland är det så här att det är ganska, ja, 6 stycken, 5 stycken. Men det kan också vara så här 300. Alltså mjölkflaskor då. Ni vet de här som står på mjölkpallarna. Det kan vara jättemycket liksom. Så vi följde då i spåren av det här, och i Flenmo, där blev vi inbjudna av, jag måste bara titta i mina fusklappar här så jag inte säger fel här. Ja, det är då Britta Stina och Kerstin Eriksson, barn till Flenmon Nils Eriksson, som var stor i bygden liksom. Flenmo var en gång i världen en hel by, men som sen har blivit en gård kan man säga. För väldigt länge sedan, innan de här lagarskifte och storskifte, alltså då var ju alltså landsbygdens ägor var ju spridda, men ägdes av i byarna. Där bodde ju de som ägde, ja, själva jordarna. Men Flenmo kom och splittras, så till slut var det bara en gård liksom. Och nu blev vi inbjudna där av de här två underbara damerna, Brita Stina och Kerstin, och deras lilla Sonja, som den där hunden, är det någon som kan något om hundar så vet ni att det där är en, jag har glömt bort det just nu vad det är för någonting. Jag vet ingenting om hundar heller, vare sig bilar eller hundar. Och där blev vi mottagna med kaffe och hembakt och allt möjligt, och fick vandra runt, och liksom en del av det som storstugan här som är ouppvärmt då, ja, det var kvar som det var på 40-talet. De hade inte ändrat någonting där. Och så stora boksamlingar, bara det liksom, överallt böcker, för att deras far och farfar, ja, de hade varit bokslukare. Farfan hade varit aktiv folkpartist. Med tanke på alkoholföredraget vi hade här så tror jag att han var nog en av de restriktiva i den saken. Och företrädare för Folkpartiet på orten var väldigt känd där också. Och här ser ni då, här står ju Mikael och grubblar över de här kopparkittlarna här. Kan det vara något som Anton och Nina förtännade 1941? Jag tänker, skulle inte tro det. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Liksom. Dessutom är det ju så här att Mikael här och jag då, eftersom vi har den där loggboken, arbetsboken, den har ju vi så här och följer den liksom i minsta detalj, så att för oss är ju 1941 här, va. Men det är klart, för dem är 1941 ancient history liksom. Jag tror Mikael själv tänkte säga, men jag undrar om inte farmor Nina berättade just om Flenmo, och så hade han en lång utläggning över allt som hade hänt i Flenmo 1941. Som jag tror att, ja, kanske, kanske inte. För när jag tittar på vad som var förtändat i Flenmo, ja, det kanske var 7 flaskor eller något i den stilen. Det var, jag tror inte det var någon big thing för dem liksom när de åkte vidare där. Men det som var intressant tycker jag med det här med Flenmo, det är det att det finns nämligen något som heter Flenmo-boken. Som är en lokalskildring, hembygdsskildring kan man säga. Berättar om alla människor som har bott där, när det var by och när det blev ett enskilt jordbruk och så vidare. Och så pratade de om Flenmo Nils och allt vad de nu hette och vad som hade utspelat sig där. Då tänkte jag, kan det stå någonting om det här med det romska? Då kommer det första in, det är gårdfarihandlare. Och det är judiska gårdfarihandlare. Och liksom vilket intryck det ger i den här lilla, ja, halvbyn eller vad vi ska kalla det. Och sen kapitlet efteråt, det är lite när äventyret kom till byn. Det är romerna. När de kommer i sina färggranna kläder och så vidare och för in liksom världen till byn, och alla barn tycker det är så spännande att de är där. Visserligen är de, det står inte att de är tjuvaktiga och sådär, men de är bra på att luras och sånt där står det förstås liksom. För det är ju det som är liksom den kulturella föreställningen om romer. Men det fantastiska är att det ändå har gjort avtryck i lokalhistorien där. Det var ju inte bara Anton och Nina, det var ju andra också som var ute på såna här förtänningsresor. Men det jag har förstått efterhand att det verkar som det har funnits en arbetsfördelning också mellan olika romska familjer. Måste jag säga att det är liksom vissa familjer, de hade förtänningsresor där, andra hade det där, så att det var någon typ av fördelning. Det finns nämligen ytterligare en arbetsbok och det är Kori Taikons. Och den kan man följa från 1897 till 1920. Förstår du? Det är ju mycket tidigare. Och den arbetsboken, det är alltså Institutet för språk och folkminnen. Det är så här som man, för de har gjort så fint med den arbetsboken. De har skannat in den och gjort någon bildgrej så man kan liksom följa deras resa genom att bara blippa sig framåt så här liksom. Det skulle vi också vilja kunna göra. Och den här arbetsboken, den är då, ni ser där, familjen var i ständig rörelse och flyttade hundratals gånger inom Europa och Sverige. Och nu ser det, det är mycket tidigare. Så att nu i vårvintra så var vi uppe på, vad heter det, Hälsinglands museum i Hudiksvall och presenterade det här med Dimitris arbetsbok. Och då kom det här också upp. Med den här Taikons arbetsbok. Och kunde se vissa skillnader. I den här Taikons arbetsbok. Där är det är nästan inte, det är inte bara förtänning. Det är väldigt mycket reparera. Alltså reparerat kopparkärl. Reparerat stekpannor. Reparerat husgeråd och så vidare. Det är inte alls så mycket i Dimitris arbetsbok. Och de blev själva förvånade över. Men var det så mycket förtänning från 1940 till 57? Det är liksom för sent, tyckte de. Förtänningen, det är början på 1900-talet. Slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Jag ska visa er sen. Jag skriver ner liksom det här med förtänningsarbetena de gjorde. Men så att den här, det kan ni gå in på. Det är Institutet för språk och folkminnen. Där kan man gå in på Kori Taikons arbetsbok. Och följa den. Och här kan ni se, ja, här står det lite om den. Det är från 1897. Men boken användes även av Kori Taikons son. Alltså Pepi Taikon eller Pepi Josef Taikon. Och han lämnade i sin tur boken vidare. Så den boken liksom fortsatte att användas till 1948. Så lämnades över liksom till en son som använde den också. Och vad har jag här nu då? Ja, det är bara för att visa vilken typ av anteckningar det är. Att familjen Taikon med sällskap uppehållit sig här i 4 dagar under tiden uppförts utan klander. Intygas då av N.A. Hagberg i Hallsberg, ordförande, alltså det vill säga i fullmäktige. Det är ju en sån ordförande. Eller så ser ni några dagar utan anmärkning, Kåre Taikon, det är Kåri, med sällskap uppehållit sig här i 5 dagar utan anmärkning. Och då är det stadsfiskalen i Vadstena som intygar det. Stadsfiskalen var ju lite högre upp kan man säga i polisorganisationen än en länsman. Och så ser ni, det är ganska likt de anteckningar som finns hos i Dimitris arbetsbok. Men det är också, skulle jag säga, mer varierat. Här kanske har jag med här förtänningsarbeten för ett mejeri, en mjölkbassäng, pastör och mjölkkylare, alltså pastöriseringskärl, va? Och mjölkkylare. Gräddkylare, utförts till min fulla belåtenhet. Det är på ett mejeri då i Brunflo 1926. Och sen är det så där, sen ser ni här då, det här är den första polisman som intygar att de 10 dagar i augusti har varit på en och samma plats och utfört förtänningsarbeten. Under tiden har det inte givits anmärkning av något slag. Men vad är det här för någonting då? När vi hade den här grejen på Hälsinglands museum, då var rubriken romska arbetsböcker, dåtidens gig-ekonomi. Eller CV i dåtidens gig-ekonomi. Men precis som ni tänker alla här nu, tror jag, när ni ser det här med polisman hit och dit, så grubblar man förstås över detta. Vad var det här med arbetsböckerna? För å ena sidan är det utfört ett fullgott arbete och så vidare. Å andra sidan så är det ju också, ja, det går inte att komma ifrån att det är också en registrering, va? Och då så det finns en kille som heter Andrei Kotlarchuk som har varit här och pratat om registrering av romer och den romska förintelsen. Jag vet inte hur många år sedan det var liksom, men då redogjorde han för sin forskning. Han har ju skrivit mycket om det här. Den här bilden, den är inte från Sverige. Det är norsk. Det är under Quisling-regimen i Norge. Han har skrivit så här den 25 september 1942. Tänk, det här är precis när de har startat upp sina förtänningsresor, Anton och Nina. Då utfärdade den svenska regeringen order ett census, alltså en folkräkning och registrering av Sveriges roma och vad heter travelers, vad kallar man det?
Resande
folk, ja. Och den här registreringen, det hade ju skett tidigare också från 20-talet och så vidare, men nu var det verkligen hårda bandage liksom. Nu skulle hela polisorganisationen sättas på fötter liksom, eller ställas på fötter för att åstadkomma den här registreringen. De gjorde en skillnad mellan resande och romer. Romer kallas ju senare förstås liksom, på den tiden. Det är så här, man pratar med Micke. Liksom. Jag växte upp i ett zigenarläger. Men Micke, säger du zigenare? Ja, det beror på vem som säger det och hur, säger han själv. Liksom. Han kallar sig själv zigenare. Liksom. Ja, och då hade de ett formulär med 22 frågor som handlade om bostadsort, födelseort, reserutter, yrke och etnisk bakgrund. Och då hade de också så här att man kunde registreras som ren roma, eller så ren zigenare, eller mixed zigenare. Alltså att man då var blodsblandad och så vidare. Ni vet vad det här är för tid, va? 1942, midnatt i seklet. Hitlers tredje rike är på höjden liksom av sin makt. Det är då man inför rasbiologi i svenska skolan också. Sådär. Så att det här, det är liksom så självklart att man ska göra någon, att när man gör kartläggningar av människor, då är det också deras rastillhörighet och så vidare. Och sen den 31 maj 1943, då genomför polisen en aktion där man, kan man säga, fångar in 453 romas, så roma här liksom, ja, i samhället. Bara 23 av dem var bofasta, resten tillhörde, som man har skrivit, nomadiska grupper, alltså resande romer eller romer som reser för förtänningar. Men Socialstyrelsen eller de instruerade polismännen att inte genomföra registreringen så att inventeringen kunde leda till implementering av våldsaktioner mot zigenarbefolkningen. Förstår ni? Det är lite intressant. Men det kan ju också vara för att inte skrämma, att inte människor ska undanhålla sig från att fylla i de här formulären. Ja, och så gör man den här kartläggningen. Men juni 1943, skriver Andrei Kotlarchuk, då tar den norska polisen, kriminalpolisen, Kripo som den kallades, under Quisling, under hans ledning, då vill man ha de svenska resultaten. För då är ju det redan genomfört i Sverige. Då vill man ha de här registreringarna för att då se släktskap och allt möjligt. Och även hur man gör för att kunna genomföra den här registreringen effektivt. Och det är generalkonsuln för Norge, han kontaktar den svenska regeringen. Och det är ju så uppenbart att det är för Quisling-regeringen man ska göra det här. Och det här är liksom en bild från en sån registrering i Norge. Men då tycker jag det är ganska glädjande att läsa att nej, de svenska myndigheterna lämnar inte ut detta. De lämnar ut frågeformulären, men inte resultaten. Blir man inte lite glad då? Är inte en liten ljuspunkt i en mörk tid i seklet här liksom? Och varför då? Jo, för att i november 1942, det är ju judeskeppens avfärd från Norge till Tyskland och förintelselägren, där i princip nästan alla norska judar omkom. Det var en stor sak i Sverige, judeskeppen. Många som hade varit så här, jag har ju följt en ledande socialdemokrat som heter Arthur Engberg, som var extremt antisemitisk på 1920-talet. Så här, liksom, verkligen ruskigt att leda, det är som att läsa Mein Kampf. Liksom. Men när man kommer här på 40-talet, dels är han omskakad överhuvudtaget av vad han har fått veta om Hitler-Tyskland och så vidare. Han får själv inte vara med i samlingsregeringen, för han är alldeles för antinazistisk för det. Liksom. Det funkar inte i förhållande till Tyskland. Men just judeskeppen, det får både hans hjärta och många andras hjärtan att brista. För alla vet ju, hur kan de här judarna transporteras iväg från Norge till Tyskland och förintelseläger? Ja, för att de inte togs emot i Sverige. Ja, man tog inte emot flyktingar helt, de här judiska flyktingarna. Och det tänker sig Andrei Kotlarchuk kan ligga bakom här. Att man inte lämnar ut listorna på roma, alltså på zigenare eller romas i Sverige helt enkelt. Därför att man fruktade vad följden skulle bli. Dessutom så skriver han, och han har gått igenom det så här pedantiskt som man ska göra som forskare, att hela den här undersökningen också, han skriver, att den blev liksom saboterad av polisbefäl och lokala åklagarmyndigheter. Ja, på vilket sätt blev den saboterad? Ja, antingen vägrade de att svara, eller många lokala poliser, de rapporterar in, det finns inga sociala problem med romerna. Vi har inga anmärkningar. Förstår ni vad? Det är också så här lite ljusglimtar i livet, liksom, att även i polisapparaten fanns det många som, nej, men det här, vi har inga bekymmer med dem. För de skulle ju rapportera in förstås bekymmerna. Trots det så sent som 1944 så gör man ett nytt försök med att för att liksom kartlägga Roma-problemet, det romska problemet. Men det faller också på Helleberget faktiskt. Men ni känner ju till alla det här med hur romer har registrerats även in i våra dagar, när Malmöpolisens register och så vidare. Så man kan väl säga att det är en gammal ond tradition. Liksom. Men just det här, och då kan man ju grubbla över det här med det som står i böckerna. Är det ett CV eller är det registrering? Eller är det både och? Därför är det uppenbart de här lokala polismännen som skriver liksom att ja, har skött sig utan anmärkning, har varit en vecka på platsen utan anmärkning och så vidare. Det är klart, de vet ju då också, ja, här har det varit en romsk familj under datum till det datumet och så vidare. Så att det är klart att det kan vara så här, att det kan gå båda vägar. Vad jag har tänkt om detta, det är att jag skulle tro att, alltså hur man ska föreställa, det är klart det är ett CV. Och det är ju också så att, att det står ibland i de här utfört sitt arbete utan anmärkning eller ett utmärkt arbete. Då kan det stå på herr A. Demitris begäran så lämnas det här intyget. Och det kan också stå när det gäller polisen. För det är klart, som ett CV så är det värdefullt att kunna visa att ja, vi har rest runt land och rike kring och vi har bara goda vitsord. Så där. Det är liksom en bra grej att säga när man kommer någonstans och ska utföra ett arbete. Och då har åtminstone jag tänkt, och det är jag inte ensam om, det är särskilt där på Hälsinglands museum, de som har grottat i det här mycket, det är att det snarare är ett uttryck för en hantverkartradition, alltså gesällböcker, där alltså geseller som skulle vara på så här gesällvandring i ett par år, de hade ju gesällböcker, och jag har till och med sett att det är nästan ordagrant samma formuleringar, utfört sitt arbete till vår fulla belåtenhet. Så här. För att de här gesällerna, de skulle ju då under ett par år så skulle de så skulle de bege sig till olika delar av Sverige eller av Nordeuropa. Och där skulle de utföra sitt hantverksarbete. Och så får de då som ett betyg, va, i en sån här gesällbok. Och det var olagligt att inte ha en gesällbok om man var en gesäll på vandring. Det var till och med under en period så var det uppenbart så att gesällböckerna också syftade till att hålla koll på gesällerna. Vad har du varit under det här senaste året? Ja, jag har väl varit lite sådär. Nej, då ska det framgå klart och tydligt var du har varit och vad du har gjort. En gesäll till exempel fick ju inte gifta sig. Utan den skulle vara ogift och den ingick i mästarens hushåll helt enkelt. Så då ja, det var viktigt att hålla koll på gesällerna. Och jag tänker mig att det här är mycket mer av en hantverkartradition. Gesällböcker, 1860 så avskaffas det obligatoriska med gesällböcker. Det är ju, kan man säga, här har jag skrivit obligatoriskt 1848. Ja, det är ju skråväsendets upplösning från, vad är det, 1846-47 så här. Och då blir det viktigare att hålla koll på de här gesällerna, för skråna har inte alls samma koll längre. Men sen 1860, ja, det är ju näringsfriheten. Och då, ja, då kan man inte upprätthålla det här systemet. Trots att gesällböcker, ja, vad finns det? Gesällbrev, jag läste från Sveriges hantverkare någonting. Vad är det, 1000 gesällbrev som ställs ut varje år eller något sånt där. Fortfarande, alltså att det är. Fast då vet jag inte om de har några så här gesällböcker direkt som man följer. Men sen är det också det här med vägbrev. Man ska komma ihåg att inrikespass, en del av er som känner till Sovjethistoria, och jag vet inte hur det är i Ryssland nu, men i Sovjet var det i alla fall så att man var ju tvungen att ha inrikespass hela tiden. Man kunde liksom inte åka kors och tvärs liksom över Sovjet, utan man var tvungen helt enkelt att ha någon form av inrikespass. Och det kunde ju vara även stad och landsbygd. I Sverige hade vi också det som kallas vägbrev från medeltiden fram till 1860. Inrikespass helt enkelt. Så att jag kan tänka mig att det här är någon slags, ja, det är någon slags efterbörd av det här med ISL-brev, vägbrev och i vår tid ett CV helt enkelt. Att vi bör se det på det viset. Orkar ni mer? Ja. Då så. Det är alltså mellan 1941 och 1957. Det är 350 olika arbetstillfällen. Det kan vara fler. Det är nämligen så att en del av bladen i den här arbetsboken är liksom, kan man säga, hopklistrade. Alltså det är inget man törst ta isär. Alltså det är vattenskadat och sånt där liksom. Så det kan vara lite fler. Men det är också så att det är några blad är urrivna. Och då har jag tänkt, det var ett dåligt betyg. Jag bara, rip, jag slängde det. Ja, sådär. Men ni ser där, det är alltså 350 arbetstillfällen till 1957. 1496 mjölkmaskinspannar. Ni kan tänka er att sitta och räkna på det. Det är väldigt så här pedantiskt jobb liksom, att sitta sådär. Och så ser ni, och det är hinkar och kannor, mjölkkannor. Sen är det 225 mjölkmaskiner som är alltså av den här storleken. Och sen så ser ni, det är mjölksilar och det är 304 mjölkflaskor. Och så är det flera hundra köttkrokar för slakterier. Det är ostformar och ostkar och mjölkkar för mejerier. Och sen ser ni kokfordonskittlar för militären. Sen är det kopparkärl för hotell och konditorier. Men alltså, det är över 3000 förtennade föremål, hushållsföremål av olika slag, under de här åren 41-57. Och jag skulle säga att 80% av det är för lantbruk. Det är det, liksom, så här, konditorier, hotell och sånt, det är inte så mycket. Liksom. Ja, det är kanske några hundratal. Så där. Och så är det såna här utlåtanden då. Och här bara så att ni får en blick över det hela. Så här, om man går igenom så här, lantbruk, vad finns det för anteckningar om det? Här nere, här är till exempel en mjölkmaskin. Där ser ni, ja, det heter en mjölkspann och där är en sil och där är såna där mjölkflaskor av plåt liksom, som stod på mjölkpallarna på landsbygden och lastbilar kom och hämtade det och så vidare. Och där kan ni ju bara se ett antal anteckningar. Och man kan fortsätta så här. Ett antal anteckningar. Alltså, så där. En del hotell och konditorier, en del för militären, men det är lantbruk framför allt, en del mejerier och så vidare. Och man kan fortsätta så här. Alltså, ni förstår hur mycket det är liksom. Ja, det är ju som en industri. Ja, så jag har verkligen frågat så här, Mikael liksom, ja men jobbade de liksom jämnt? Nej, inte jämnt. Ja men hur många var de liksom? Ja, det var Krisha, Anton och Nina och sen deras barn också, det vill säga Mikaels pappa liksom sånt där. Och då hjälpte de till liksom. Och jag tyckte, det är ju ett enormt arbete. Det, och under så många år, fast det finns några år som jag nämnde där, som, där det börjar glesas ut en bit in på 50-talet. Det var här som de på Hälsinglands museum tyckte, men gud, kunde det vara så här mycket? På 40-talet, i början av 50-talet, för då hade väl det där tagit över. Det rostfria stålet. Det är ju det som händer. Det rostfria, där är den där reklamen där för hushållssilen Uni. Hållbar, praktisk och billig. Det är rostfritt. Den annonsen är från, tror jag, 1940 eller något sånt där. Det är redan alltså före andra världskriget som det rostfria börjar. Alltså, det utvecklas ju redan 1918-20 så där, liksom efter första världskriget. Men det är först liksom mot slutet av mellankrigstiden som det börjar bli även någonting för hushållen. Annars är det ju för alltså stålindustrin och sånt där, men för hushållen. Och det som sker då förstås, det är att när det rostfria efterhand börjar sippra in i samhället och lantbrukare och så vidare. Men vad ska vi ha den här gamla kopparkannan till? Det är väl bättre att vi skaffar en rostfri. Sådär. Då börjar också de här anteckningarna glesa ut. Det finns några rader till men jag har inte orkat ta med alla. Liksom. Sådär, va? Och här kan ni se hur det kunde gå till med förtänning. För det går ju till på det sättet att först om man nu har en hink eller något, först så måste man städa hinken kan man säga, skrubba den ordentligt och så vidare så att det är helt blanka ytor. Och sen så värmer man tenn på, ja det kan vara på ett oljefat så här eller på något annat sätt som man har som en eldstad och där värmer man tenn och sen stryker man på tenn i botten och på sidorna så innan mätena av den här hinken eller transportflaskan eller mjölkmaskinsdelen eller vad det nu kan vara. Ganska omfattande arbete och Mikael själv har berättat, för han höll också på med det när han var pojke liksom. Mycket brännskador. Han gjorde sig ofta illa helt enkelt. Men hela familjen hjälpte till och de färdades ju då i husvagnar. Stora jäkla husvagnar på 10 meter eller hur han beskriver det, liksom, som var helt inredda som bostäder. Men så hade de ett tält utanför. Där man, här är ju bara bar himmel den här bilden, men annars är det tält utanför som var som verkstaden helt enkelt. Ibland var det bara, hade de bara en husvagn, men jag har sett i de här anteckningarna att ibland kan familjen Dimitri får tillstånd att ställa upp 3 husvagnar på platsen. Ja, då förstår man att då är det den bredare familjen liksom som befinner sig där. Ja, okej, om detta då. Ja, avsikten är faktiskt, alltså när det här utvecklades efterhand då, jag och Micke, det är en bok som heter Amelurom eller Calderasha, början av allt. Det är helt enkelt ett av hans barnbarn som har bestämt titeln på boken. Och den, alltså ni ser där, en romsk arbetsbok och släkthistoria. Och det är ett försök att utifrån den här arbetsboken ge en bredare bild av det romska livet och även då den här familjen Dimitris, ja, deras historia. Där är det så här att här är liksom en slags, det finns en slags vetenskapligt problem för mig. Jag är historiker, tränad i källkritik. Det gör det lite svårt ibland för mig, och jag har pratat med förläggaren då, Trygve Karlsson, att vi måste göra någon slags uppdelning här liksom. Därför att Mikael, han är doktor i romskt sagoberättande. Vilket jag tycker stämmer. Alltså just att det är en slags muntlig historisk tradition han representerar som egentligen inte... Jag tycker inte ens att man ska liksom borra källmässigt i detta liksom. Därför att grejen är det han berättar är det han berättar. Och det är allt ifrån hur de levde och hur han levde sen efteråt och så vidare till rena sagor. Men som han också säger, det här är en saga om hur träffades liksom och sådär. Så att i bästa fall så den här boken, den är egentligen färdig i manuskript och det mesta. Det här är bara bild, det finns en enormt rik bildskatt här som, det här är Anton och Nina som unga helt enkelt. Och här är de sen på sin, ja när de är som mest aktiva. Anton dog 1957. Och då så säger jag, alltså, det är klart att alla de anteckningarna upphör ju då liksom, men redan ett par år innan så är det ganska glest liksom med de här förtänningsgrejerna. Och enligt Micke var det ju mycket så att ja, då gjorde de andra saker för att det fanns inte så mycket förtänna längre. Men jag skulle nog tippa att det hänger ihop med att Anton inte är pigg som en lärka då liksom. Och han dör i hjärtinfarkt 50 år gammal, 1957. Så att Mikael, alla hans berättelser och historier om den här tiden, det kommer från Nina. Det är liksom där, det är hon som har berättat för honom. För han var inte med. Han är född 1957.
Så han var inte med då. Men han är med sen efteråt. För hans familj fortsätter med detta. Med förtänningar och cirkusar och tivolis och så vidare. Fram till 1960-talet. När romer blir bofasta. När det blir skolplikt även för romska barn. Han tillhör den första generationen som går i skolan helt enkelt. Därför att de blir mantalsskrivna då och sånt där. Han har en intressant kluven uppfattning om det här med bostäderna, skolgången, allt det moderna samhällets integrering av den romska gemenskapen. Han har en kluven inställning till det. För hans uppfattning är att, ja, som hans farmor sa, vi låg ingen till last. Vi var självförsörjande, inte sen. De fick inte fortsätta med den här verksamheten. Just den här förtänningen, ja, det fanns ingen underlag för det. Men även, ja, de sa ju till oss att vi måste lägga ner de här, vad heter det, tivolis och de här ambulerande cirkusen. Men vad gör vi med djuren? Ja, ni får väl ta bort dem helt enkelt. Och då han beskrev, han har, som han kallar, när musiken tystnade. Alltså när de blev bofasta. Och han hade själv deltagit så här första maj-demonstration slutet på 60-talet med Katarina Taikon så här för rätten till bostad, rätten till skolgång och så vidare. Men att integrationen hade liksom en frånsida också. Och ibland så kan det bli så roligt när vi har samtalat. Och vet du vad, Håkan, vi var tvungna att klä av oss nakna för att duscha. Alla var tvungna att klä av sig nakna för att duscha. Ja, men inte vi romer. Vi klär aldrig av oss nakna för varandra. Så man, är det ett annat exempel? Vad heter det? Eastman-institutet. Då kommer de och så lastar de romska barnen på bussar och åker till det här Eastman-institutet vid Odenplan eller var det nu ligger där. Ja. Och vet ni vad de gjorde med de romska barnen? De satte dem i stolar och började borra i deras tänder. Och mammorna skrek och tjöt och försökte få bort sina barn därifrån. Och de borrade utan bedövning eller någonting. Ja, men snälla Micke, det gjorde de med alla. Det är bara det att mitt alla var majoritetssamhället. Där det var självklart. Hans alla var ju ett helt annat samhälle. Där det inte alls var självklart att man skulle göra på det ena eller det andra sättet. Och det har varit otroligt... verkligen, man får brottas mycket med sig själv och sina föreställningar om världen. Det här är liksom från den här boken då, va? Och här kan ni se så här i Antonsson, ja, nu var det Flenmon jag pratat om, husvagnar, läger, tivoli, damorkestern och Sibylla och mängder av olika aspekter liksom. Bara palla äpple liksom. Vad är det för någonting? Ja, de romska barnen förstod inte vad palla äpple var. Ja, man tar väl äpplen här. De svensvenska barnen sen, när de vuxna kommer springande, då är ju de borta, va? De romska barnen står där med sina äpplen. Vad har ni gjort? Vi har pallat äpplen. Och sådär, och förstår inte att det är liksom något. Nej, det ska man inte göra. Och sen den här stora bildskatten. Och det är allt ifrån damorkestern till bröllop och begravningar. Så... vi har gjort det här i princip helt vid sidan om, ofinansierat och så vidare. Utom en gång fick vi lite från Kulturrådet. Vi blev utlovade 2 år, men vi fick bara 1. Och sen så var det vips och var det borta. Men tanken är alltså att den här boken, den är alltså klar i manus. Ska göra en utställning också som ska gå runt. Och vi ska besöka skolor och bibliotek. Och vi har gjort en del liksom, men... ja, det är som sagt, det ligger fortfarande i stöpsleven. Och med de orden tackar jag för ordet.
Ja, det här var alltså en till föreläsning från Tyresö historiedag som var den 16 maj. Och det finns massvis med föreläsningar att lyssna på från den här dagen. I år lyckas vi banda ungefär 7 stycken föreläsningar om alla möjliga ämnen. Söker ni här på Tyresö radions hemsida eller går in så söker ni på historiedagar så hittar ni flera. Och det var alltså Håkan Blomqvist. Ni hörde just nu. Och han har alltså tillsammans med någon som heter Mikael Demetri följt Mikaels farfars arbetsbok. Och föredraget handlar om en romsk arbetsbok. Och Håkan Blomqvist är då pensionerad men är fortfarande väldigt aktiv. Och jag som fick äran att producera programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.